Välkommen till musikrådet.
Nummer 14. Musikrådet har kommit fram till avsnitt nummer 14. Vi ska förkovra oss i allt vad underbar musik heter. Jag heter Micke Mjörnberg. På andra sidan hittar vi Ricky Holmqvist. Och den här podden inleder vi alltid med att jag frågar: vad har du lyssnat på den senaste veckan?
Hej och god dag. Jo, först har jag ett litet dilemma jag skulle vilja ta upp med dig. Jag tror det är lite psykologi här nu.
Jag är idel öra.
Vi ska bli lite filosofiska. Ibland är det så att du hör en låt och så tänker man att ja, det var ju inte så mycket med det. Och så kanske man hör den igen, sådär, med axelryckning.
Ja, alternativt så tänker man inte alls eftersom den inte talar till en då.
Nej, precis. Men sen när du hör låten så tänker man, fan, den här är ju asbra. Förstår du vad jag menar? Att
att en låt går dig förbi ett tag och sen plötsligt så trillar poletten ner och så upptäcker man storheten i den. Kanske för att man hör den i ett annat sammanhang då, kan jag tänka mig oftast. Det är väl det som att man vänder på perspektivet som krävs för att man ska kunna se en låt med andra ögon kanske.
Ja, och det är det jag undrar på. Är det dagsform på en själv eller är det... Alltså, det är väldigt fascinerande det där. Hur en låt helt plötsligt kan bli bra. För det är ju samma låt du lyssnar på.
Det handlar nog väldigt mycket om dagsform och uppmärksamhet också kanske. Jag kan, för att dra ett exempel, jag sitter och lyssnar på musik dagarna i ända när jag jobbar.
Ja.
Liksom skivor som rullar i bakgrunden och sånt. Och då blir det ju, oavsett vad det är för musik, så blir det ju nästan lite skval. För att det beror på var man har sin uppmärksamhet riktad i jobbet så att säga. Mm. Då kan jag lyssna på en skiva många varv, men sen så går jag upp och ställer mig och steker falukorv och kör igång Sonos-spelaren och sen så bara blir knockad av en låt från en skiva som jag har snurrat flera varv under dagen utan att reflektera över låten alls. Jag gissar att det är lite den du vill komma åt.
Ja, men det är precis det, för nu i somras så släppte Orville Peck Den maskerade cowboyen.
När ska vi göra det stora maskerade avsnittet om maskerade artister?
Noterat. Han släppte i alla fall i somras en singel som heter Summertime.
Mm.
Och jag har lyssnat en del på Orville Peck och såg ju fram emot det här och yes, så. Men nej, jag tyckte inte att den liksom, en okej låt, men för att vara Orville Peck så kände jag väl att nej, sådär.
Du blev inte så knockad som du ville bli?
Nej, precis. Kicken som vi pratar om. Den infanns inte riktigt. Men så i fredags nu så släppte han en EP som heter Show Pony. Som jag tänkte, men den här ska jag ju lyssna på. Och jag började med att lyssna på en låt som heter Legends Will Never Die. Som en duett med Shania Twain.
Oj, det var länge sedan man hörde något om henne.
Ja, hon dyker upp med den maskerade sångaren.
That don't impress me much.
Exakt, den Shania Twain. I alla fall, på den här EPen då var ju Summertime med. Och nu, helt plötsligt, så står den ut som en kronjuvel.
Är det samma version av låten?
Ja. Jag tänkte, fan, det här är ju asbra. Så den har ju snurrats väldigt många gånger nu.
Men är inte det där lite en klassiker att en låt som släpps som singel kanske inte framstår som jätteintressant men sen växer när den dyker upp i ett sammanhang bland andra låtar?
Jo, men det kanske är så att en stol kanske inte är så himla vacker, men när den står i ett kök så, ja, fan, det här är ju en jättesnygg stol.
Det var det vackraste någon någonsin har sagt.
Ja.
Stolen kanske. I köket.
Ja.
Summertime så, är stolen i köket.
Summertime är stolen i möblemanget på något sätt. Ja. Jag vet inte. Den som knyter ihop hela.
Men så att den har liksom bara blommat upp för dig då? Hela den låten?
Ja, det har den faktiskt. Den har växt. Så den har jag lyssnat på. Du tycker den är skitbra. Det kanske är någon slags att man försöker hålla kvar vid sommaren också här. Man greppar tag med allt man kan.
Annars kan jag ofta tycka att det är sådär att en låt, det kommer en låt som en singel och den är helt okej, okay, men sen så kommer albumet och så är den lite, lite omarbetad och så är den plötsligt
inte lika bra.
Väldigt mycket bättre, kan jag säga.
Ja, så kan det
kan ju vara på andra hållet också, men jag tänker, jag har för mig Winnerbäck gjorde något sånt för ett gäng år sedan. Han släppte, jag har köpt en bil tror jag låten hette.
Okej.
Okay. Eller något i den stilen, som var helt okej. Okay. Ja. Men sen när plattan väl kom så hade han gjort om den och hotat upp den och liksom gjort om arrangemang och tempo och sånt, och plötsligt var det,
ja, just det.
Det var samma låt men det var mycket, mycket bättre plötsligt.
Ja, så det, vet du vad, jag har faktiskt inte reflekterat över, men det kändes som att det var samma arrangemang på låten i alla fall som Orville Peck hade gjort. Men i alla fall, jag tycker det är väldigt fascinerande hur man kan få upp ögonen för en låt som man har hört innan.
Är det inte fantastiskt att det är så?
Jo, men sätt? Absolut. Men som sagt, jag tycker det är otroligt hur liksom, psykologi och allt sånt här kan spela in.
Det säger väl kanske någonstans, för att låta lite elitistisk, kanske lite om kvaliteten på musiken också, eller liksom kvaliteten på konsten om man så vill. För jag har ju svårt att tro att en energy hit som du har hört 4 gånger mellan reklaminslagen plötsligt kommer att bli bättre. När du lyssnar, för att då föreställer jag mig att musik skriven för skvalradio då inte har det här djupet eller de lagren att du kan upptäcka nya grejer och saker kan lyfta i den.
Så är det definitivt. En bra låt är ju alltid en bra låt, som vi brukar säga här på Musikrådet.
Ja.
Men nej, det är ju sant. Det finns ju klart otroligt många olika ingångar i en låt. Men
och det finns ju fantastiskt oftast många bra skvalradiolåtar också, ska ju sägas. Men,
ja, men det gör
de kanske inte engagerar på djupet eller överraskar på samma sätt 25:e lyssningen.
Nej, och de har ju faktiskt, tycker jag i alla fall, de här skvallåtarna ett bäst före datum som de här andra lite djupare låtarna kanske inte har.
Mm, ofta i alla fall.
Ja. Så är det ju. Och från Orville Pecks country-doftande stämmor, är inte steget jättelångt till First Aid Kit?
De släppte nytt i veckan, ja.
Ja, de gjorde ju det. De släppte en cover på Willie Nelsons gamla örhänge On the Road Again. Mm. On the Road Again. Fantastisk låt. Dels i Willie Nelson-kostym, men First Aid Kit har ju en fantastisk förmåga att arrangera om låtarna, så att det låter ju som en First Aid Kit-låt.
Gjorde det verkligen.
Ja,
på gott och på ont vill jag säga, men jag vill höra ditt resonemang först.
Ja, men jag gillar det ju. Jag tycker att de kan inte misslyckas, tycker jag. Jag tycker att First Aid Kit har en så otroligt stark förmåga att göra vacker musik.
Mm.
Ja. Så det är ju någonting med de här stämmorna. De är ju så avväpnande så det är, ja. Jag gillar det. Och sen då så läste jag ju att alla intäkter från den här låten går ju till en organisation som heter Crew Nation.
Mm.
Som då hjälper en organisation som hjälper de här osjungna hjältarna som
bakom
jobbar
scenen,
bakom scenen, ja. Ljud och ljus och produktion och allt sånt. Vilket jag blev väldigt glad när jag hörde och tyckte att ja, men då är det faktiskt värt att lyfta den här låten. Dels är det en väldigt bra låt, men jag tycker att det är för en väldigt nobel sak.
Och låten var ju inte vald av en slump, kan man säga. Med tanke på budskapet.
Så är det ju. Vad jag förstod så var det ju, den här låten gjorde ju de för väldigt, väldigt länge sedan. Spelade in, som de nu hittade och plockade fram. Och den känns ju otroligt aktuell. Jag kan tänka mig att alla artister skulle vilja spela in den här.
Mm.
Just att de vill ut on the road again.
Och det är ju väldigt befriande också med någon som lyfter perspektivet av de här stackars scenarbetarna och alla i skuggan som behövs för att livescenen ska fungera för alla de här streamade konserterna och sånt. Det är swisha bandet, köpa öl till bandet.
Ja, men precis.
Det är bara fokus på att artisterna måste ha pengar, men just det här att en artist går in och stöttar upp för att, eller det är ju fler artister som har gjort också såklart, men alla sådana initiativ är viktiga för att det ska finnas en fungerande scen även när den här pandemin är över.
Ja, för jag menar, det är nog ganska lätt om man, jag vågar nästan säga att vi är helt okej insatta i musikbranschen. Men om man inte är det, är det nog ganska lätt att tro att det är, jag menar, när man läser tidningar och allt och liksom artisterna har det jättetufft och allt. Om man kanske inte är jätteinsatt i musikbranschen så tror jag nog att man kanske glömmer bort de här personerna som är i bakgrunden men som är livsviktiga för att musikscenen faktiskt ska leva.
Mm. Det är ju så.
Nej, jag tycker det var väldigt, väldigt fint syfte att släppa den här låten. Så därför tycker jag den var dels så är den, tycker jag, en väldigt fin låt, men så tycker jag själva syftet är värt att lyfta också. Så ja, First Aid Kit cowboyhatten av till er.
Och för att få återknyta till mitt på gott och på ont där och så har jag någon form av romantisk föreställning av att First Aid Kits musik ska vara tidlös. Jag har alltid, ända sedan de breakade och jag har lyssnat väldigt mycket på dem i perioder, haft liksom föreställningen att det här är tidlöst. Det här kommer alltid vara. Men jag tyckte inte det när jag lyssnade på den här låten. Det kan ju ha med vart jag befinner mig psykologiskt och så också, men det var som att kastas tillbaka till 2014 eller någonting liksom, och det lät så.
Ja, du menar att den känns lite tidsstämplad.
Ja, och det kan ju ha att göra med att den kanske inte är purfärsk heller. Att det liksom inte kändes som att det kändes som då, inte som att de gjorde något nu på något sätt.
Ja, just det.
Så jag blev inte helt knockad. Syftet är ju fantastiskt och jag menar, de sjunger ju, det går inte att tycka något annat än att det är magiskt.
Ja.
Men jag blev liksom inte så här wow som jag har kunnat bli av First Aid Kit tidigare.
Nej,
det var en snygg låt, det var dem, det var kul. Nu går jag vidare.
Jag förstår vad du menar, absolut. Ja, det kanske är, jag vet inte, jag tänkte inte riktigt på det så. Jag tyckte bara att dels att det var jättekul att få ett livstecken från First Aid Kit. Sen om det är en cover så det må så vara den här gången, men
Din ingång var mycket roligare än min, så att vi låter ditt ord stå över den här gången.
Så kanske det. Men det var i alla fall mina lyssningar. Det var väldigt country-ish från mina öron den här veckan. Då undrar jag såklart, vad har Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jo, jag har försökt sätta mig in i den nya plattan från Biffy Clyro som kom nu i veckan.
Oj. Mm.
Den skotska trion som ju är mästare på att blanda den mäckiga rocken med den sötaste poppen. Om man så vill. De har släppt väldigt många bra låtar och några riktigt, riktigt bra skivor genom åren också. De släppte en platta som heter A Celebration of Endings. Jag vet inte.
Är det den nya?
Det är den nya. Mm. Jag har kämpat lite med den. Det är väl en växare, gissar jag. Det brukar deras skivor ofta vara.
Växare.
Det börjar lite sådär som att man, ja, det var väl bra. Och sen blir det bättre och bättre och bättre ju mer man lyssnar. Mm. Jag hoppas att det är en sån. För jag har inte blivit totalnockad av den här skivan än, ska jag säga. Den är bra. Den är absolut bra. Biffy Clyro är alltid bra. Och de är framförallt ett alldeles briljant liveband. Gå och se dem om ni får chansen när scenerna öppnar upp igen. Men jag vet inte, jag har nog alltid osunt höga förväntningar när de släpper något med tanke på deras stordåd tidigare i karriären.
Ja, jag hörde, jag vet inte om det är en singel eller om det bara är en låt från plattan som var, alltså det var elektroniska inslag i.
Ja, lite grann. Har de
och det var nytt för mig, det kände inte jag riktigt, jag kan inte Biffy Clyro lika bra som du kan, men det jag associerar med Biffy Clyro det är att det är ett rockband.
Mm.
Men och det var så här, aha, är det här något nytt, är det någonting som går igenom hela skivan, de här elektroniska inslagen eller är det?
Nej, jag skulle säga att det är en ganska, egentligen rent generellt så är det en ganska klassisk Biffy Clyro platta.
Mm, okay.
De bygger, soundet är som det brukar och de bygger sina låtar som de brukar. Mm. Det är liksom bara en palett med nya låtar.
Ja, just det.
Öppningsspåret ska väl nämnas, North of No South. Typisk Biffy Clyro-låt som verkligen sätter tonen och där tänker man liksom så här, wow, ska jag bli knockad nu igen?
Ja, just det.
Sen blir man inte riktigt det, även om det är en trevlig ride hela vägen till slutet. Så. Ja, men som sagt, jag hoppas att den kommer växa. För det är ju ett,
en växare.
Mycket trevligt band.
Jo, men det är det ju. Jag har bara sett dem en gång och det var på Bråvalla.
Mm. Och då, då var det en helt okej spelning, om än inte så magisk som de brukar vara. För de spelade ju på en scen då som var riggad för Rammstein. Vilket gjorde att de stod lite hopklämda där. Fick inte gå si, fick inte göra så. För att det satt miljarder av pyro överallt som de inte skulle trampa i.
Jag fann att det var
dagsljus också. Så.
Dagsljus också, exakt. Ja. Jag gillar ju att jag gillar ju band som sjunger med dialekt.
Ja, det får man ju säga att de gör.
Ja, och det är ju ascoolt, tycker jag.
Jag gillar band också som vågar ha dynamik och nyanser och kan gå från den sötaste poprefrängen till det mangligaste sticket, bara vända på en femöring.
Ja, där är väl de champs.
Ja, det skulle jag säga. Vilket kan göra dem lite svårlyssnade ibland, men å andra sidan, om man väl förstår, så är det ju helt liksom väldigt smart och lätt tillgängligt på samma gång.
Ja. Det är sådana här band som man inte riktigt vet vart man har.
Ja, eller så vet man precis vart man har dem. Det beror lite på hur insatt man är, skulle jag
säga.
Ja,
men precis. Ja, men som jag då, som inte är superinsatt, just bara tror ju, för min inkörsport i Biffy Clyro var den här live-skivan.
Ja.
Live from Wembley eller vad det nu var.
Ja, ja,
med,
precis.
Med The Captain och Mountain och allt vad det nu hette, som bara, det här är ju så sjukt bra. Och sen så har man lyssnat lite genom åren och tyckt att, oj, det där var inte alls det Biffy Clyro och jag lärde känna.
Nej, men de två låtarna du nämner där också är ju hämtade från Only Revolutions, som ju är en av de bästa plattorna som någonsin har släppts.
Ja, så det kanske var lite fel av mig. Fel väg in då. Jag kanske skulle börja med något annat.
Men jag menar, de har ju en ballad som heter Know Your Quarry som väldigt många har som inkörsport, och så ställer man den då mot äldre låt som Living is a Problem Because Everything Dies, som är så mäckig att det inte går att hänga med även om man vet precis hur den går. Så att de har ju båda sidor.
Ja, okej.
Men det var egentligen inte den jag hade tänkt prata mest om i det här segmentet idag. När vi ändå pratade om det här med att bli knockad, så släppte Avatar, ett från början Göteborgsband, en ny platta för en dryg vecka sedan. Hunter Gatherer heter den låten, eller heter den plattan. Mm. Och på den plattan så finns det ett spår som heter A Secret Door.
Oj.
Och jag säger bara, åh herre jävlar! Där har vi ett spår som kommer vara med när vi ska summera årets låtar fram i höst eller vinter. I december är det vi gör det. Nej, det är så bra så att jag vet inte var jag ska börja. Det är ju, tänkte jag att du tar den statisk metal, dunkar ihop det med lite grunge rock och så slänger du på Scorpions Wind of Change ovanpå det.
Oj. Du, det är ett hopkok som låter väldigt spännande.
Alltså det blir ju helt fenomenalt. Helt
you had me at Wind of Change.
Ja, och det sjuka här är ju, de har ju då plockat in Corey Taylor, som vi har pratat om tidigare i podden, frontman i Slipknot, frontman i Stone Sour, en av de kanske mest aktade sångarna i metalscenen.
Aha. De har tagit in honom.
Ja, och vad gör han? Jo, han visslar.
Okej.
Okay. Så
de tar en av rockvärldens absolut bästa röster och så låter de honom vissla.
Ja. Jag kan inte tycka annat än att det är lite coolt. Det är liksom, ett vanligt band hade byggt hela låten runt honom.
Ja, men precis.
Frontat med stora klistermärken om att han är med på vår platta. Ja. Här kommer han in och så visslar han.
Ja, det är ju ganska coolt. Det är ungefär som att ta in Messi till ett handbollslag ungefär.
Ja, lite så.
Du får bara använda händerna.
Ja, men i alla fall, det här är ju, han är med och sjunger lite kör i slutet också. Och sen är han med och sjunger lite också, ganska tillbakadraget faktiskt. Så att, på en annan låt på plattan som heter Colossus. Men A Secret Door, det är en sån här riktig kioskvältarlåt. Den är så fantastisk. Och det här är inte första gången som det hände mig med just Avatar. För det är ju ett sånt här band som har De har varit med länge, de har väl egentligen inte släppt så där jättemånga helgjutna plattor skulle jag säga, men på varje platta så har de några spår som är helt magiska. Och 2012 var det, tror jag, så släppte de en platta som heter Black Waltz som var ja, men då hade de släppt två plattor innan, tre plattor innan kanske till och med. Men på den här plattan så vågade de plötsligt stå på egna ben. De slutade titta på referenser, de slutade försöka vara något och gick fullt ut på sin egen vision och gjorde en monsterplatta som ju var, det var egentligen den som satte skjuts på dem ute upp på de stora scenerna egentligen. Alltså, brutalt groovig och svängig. Och på den plattan så fanns det en låt som heter Paint Me Red, som låg undan gömd långt bak på plattan. Jag tror det var spår 8 eller 9 eller något sånt där. Men som också bara var precis som med Secret Door, en sån där liksom stekpanna rätt i huvudet. Vad fan hände här? Det här var ju helt magiskt. Jag måste repeat-lyssna på den här låten hela dagen.
Ja. Alltså Avatar, jag har ingen som helst relation till det. Men nu blir jag ju så supernyfiken när du säljer det på det här.
Ja, man ska, jag tänkte på man ska där du plocka sa... russinen ur deras plattor.
För att
allt är inte bra, men de har några riktigt briljanta låtar på varje skiva.
Okej. Okay. Jag tänkte på det du sa i början, att de från början var ett Göteborgsband.
Mm.
Vad har hänt på vägen?
Jag tror att sången numera bor i Finland och lite sådär.
Men det är svenskar, eller?
Ja, det är svenskar. Det här är ju extremt välskolade nissar. De var ju tonåringar när de fick släppa första plattan. Liksom. Växte upp i Göteborg och storglott på In Flames och Dark Tranquillity och allt vad banden därifrån heter, gissar jag.
Ja, okej.
Men rent konstnärligt har de ju kört om In Flames till exempel hästvägar numera. Det här är ett band som har sin integritet, går sin egen väg, vågar ha egna idéer utan att det blir jätteflummigt och jättekonstigt.
Ja, just det.
Så jag kommer nog fortsätta lyssna på den här låten, för att Hunter Gatherer är ju en bra platta, den är inte superbra, men just The Secret Door är ju
Okej. Kul då.
Väldigt.
När man hittar såna där, alltså när man får kicken.
Ja, man
älskar kicken.
Man får inte den så ofta, så man liksom måste omfamna den när man får den. Och exakt det där skrev jag faktiskt en krönika om då när Black Waltz släpptes, om just hela den skivan och Paint Me Red. Exakt det du säger, att man får inte kickarna så så ofta numera, så att det var överraskande att få den. Då skrev jag att det berodde på ålderdom, då var jag 30. Känns som att perspektiven var lite skeva då.
Jag ska inte ens gå in på det. Ja, intressant.
Yes.
Man är lite så här, man tycker synd om de människorna som inte hittar de där kickarna.
Ja.
Och att man kan få det i en, som precis som du beskriver nu. Jag blir ju så här nästan avundsjuk när du beskriver hur du känner när du hör den här låten. Det är så sjukt häftigt.
Ja, framförallt första gången när man liksom bara, vad hände?
Ja, men precis.
Det bara bubblar i varenda ven i hela kroppen. Jag måste höra det här igen.
Det finns vissa låtar som jag kommer ihåg, själva kicken, hur jag kände när jag hade hört, du vet så här, ibland har det bara räckt med 15 sekunder och man bara, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Vi ska göra ett kickavsnitt någon gång.
För att återknyta till vad vi pratade om för en stund sen, så var ju Biffy Clyro's Mountains ett sånt ögonblick för mig. Jag kommer ihåg exakt när jag hörde den första gången och hur frälst jag blev av den. Och
ja, men precis.
Att jag sen inte kunde lyssna på något annat hela den dagen.
Ja, men det är lite så. Man har faktiskt ägnat hela dagar åt en låt.
Ja. Lätt. Det där kickavsnittet, det ser jag fram emot lika mycket som det maskerade avsnittet.
Ja, faktiskt. Om vi bara håller oss kvar lite på det här med kickar.
Ja.
Vi har ju en otroligt glädjande nyhet för oss diskofiler.
Diskofil,
Jag har googlat på det ordet.
Finns det ordet alltså?
Samlare av grammofonskivor.
Mm-hmm. Diskofil. Jag skulle kunna tänka mig någon med sköna sideburns och 70-tals pastellkläder som dansar också.
Någon så här klabbe av Geijerstam.
Ja, lite det har. Tänk den här filmen A Night at Roxbury. What is love? Baby, don't hurt me.
Ja, men, ja det är sant.
Men okej, okay, ja, diskofil betyder något annat. Bra.
Diskofil betyder samlare av grammofonskivor. Och glädjande nog så kan vi berätta att det har öppnat en ny skivbutik.
Den trodde man inte att man skulle få säga 2020.
När trodde man att man skulle få säga det senast?
Nej.
Eller nästa gång. Det är ju otroligt häftigt. Den heter Freight Train. Har öppnat upp i Linköping.
Mm.
Och bakom den här skivbutiken står skivbolaget Gaphals.
Mm, jag har släppt mycket punk och
punk och rock.
Ytterkanten av rock, va? Alltså ja, inte den rakaste rocken utan lite mer tuggmotståndsrock. Eller har jag fel då?
Ja, men det är sant. Och de har släppt fantastiskt många bra skivor och har många bra artister i sitt stall. Och de var ju även, alltså de har gjort otroligt mycket för musikscenen i Linköping och Norrköping också för den delen. De har arrangerat konserter och olika sorters events och allt. Så det är riktiga pionjärer liksom.
Ja,
så.
För musikscenen i Linköping är väl egentligen inte känd som någon av landets större.
Nej.
Liksom man pekar ut Malmö och man pekar ut Umeå och ja, sen pekar precis. Man på Linköping och så bara... Ja, det är väl ja, Ghost så. Numera i och för sig. Men jo, annars det, är ju musikexporterna från stan är inte så många.
Ja, du menar musikscenen så? Nej, det är sant. Men just det, när jag bodde där för några år sedan, då var det... Det var konserter varje vecka. Så det var ju otroligt häftigt då som Gaphals arrangerade. Så det var en otroligt levande musikscen då när jag bodde där. Tyvärr så har det falnat ut lite av olika anledningar. Nu vet vi ju varför, men det är lite synd tror jag.
Men eller nu satsar jag, de i alla fall då på en fysisk skivbutik.
Ja, en fysisk skivbutik som ligger mitt i smeten, Sankt Larsgatan i Linköping, i samma lokal som en tatueringsstudio. Så ja, passa på att gå in och köpa en skiva och få en tatuering.
Två för en.
Nej, men jag tyckte bara det är så jäkla kul att kunna säga att det har öppnat en skivbutik.
Ja, vad var det de skrev? Att de skulle ha stans smalaste och mest obskyra utbud.
Ja, precis.
Men handen på hjärtat, funkar det? Finns det underlag för att det ska gå och öppna en skivbutik och få den att flyga? Jag tänker så här, alla skivsamlarnördar och sånt går väl på mässor.
Diskofiler menar du?
Ja, och alla andra har väl ett Spotify-konto?
Jo, men så är det ju. Absolut. Jag kliver ombord på ditt argument. Så är det ju.
Nej, det är mer en fråga än ett argument. Jag ska inte säga
jag tror absolut att det finns... en chans att de håller sig levande. Absolut, det tror jag. Nu var det ju inte bara deras katalog. För den som sagt är ju ganska nischad. Ja. Det är ju mycket rock och punk och sådär som du sa. Men det är ju även andra artister och kanske lite bredare musik som de har där. Och jag tror ju att... Ja, jag hoppas av hela mitt hjärta i alla fall att det kan gå runt.
Mm. För jag menar, vilka, säljer de CD också? Eller är det bara vinyl?
Nej, jag tror de säljer CD och kassettband också.
Ja, kassettband är för sig coolt. Men,
det är coolt.
Men även om man inte har någonting man kan spela det på längre.
Nej,
men vem köper en CD-skiva liksom? Det är ju inte...
Ja, vet du, jag har ingen CD-spelare hemma.
Nej, inte jag heller. Det har fasats ut. När jag flyttade för, vad kan det vara, 6 år sedan kanske.
Ja.
Så åkte jag till tippen och slängde 5000 CD-skivor.
Ja, vi har väl någonstans runt 600-800 CD-skivor här hemma. Men vi har ingen CD-spelare. Så ja, jag vet inte om vi ska göra oss av med skivorna eller köpa en CD-spelare. Jag tycker vi köper en CD-spelare. Faktiskt. Men som sagt, jag hoppas av hela mitt hjärta att det här kan gå runt. För jag tycker det är så jäkla kul att det är någon som framförallt vågar. Ja. Öppna en skivbutik idag.
Ja, det är ju glädjande på det sättet. Även om allting är streaming numera, jo, men så är det ju ändå liksom, kan man hitta en kundkrets för att hålla det flytande, så ja, men det är klart att det är kul.
Ja, ja, jag tycker det är häftigt. Ja, sen är det ju ytterligare ett sätt för dem att på något sätt marknadsföra sina skivor och sådär, så det förstår man ju också att det är ytterligare en kanal och få ut sina band och marknadsföra sina band och så det är ju egentligen bara smart.
Även om det blir väldigt lokalt ändå. Men får de ut sina band till 20 lyssnare till i Östergötland, så är inte det något som kommer lyfta på sikt.
Nej, och samtidigt så tror jag inte folk kommer liksom vallfärda till Linköping för att gå i skivbutik kanske. Men jag tror ju att det är för musikvärlden och musiksamhället, tror jag, så är det bara häftigt att det är någon som går i bräschen och vågar och säger att men fan, vi trotsar den här döende skivindustrin och öppnar en skivbutik.
Mm, det är ju bara jävligt analt nostalgiskt tänkande, men för oss som är i den här åldern och snubblar allt närmare 40-strecket, så finns det ju något vackert i minnena av det här, hur man åkte till skivaffären och stod och bläddrade bland skivor och tittade på omslag.
Ja, men jag är, absolut.
Som ni har hört i tidigare avsnitt, så är jag noll förespråkare för att det ska vara så idag. Jag är väldigt pro-streaming, men det är ju fortfarande väldigt fina minnen man har. Man kunde ägna timmar i skivbutikerna som kid och bara bläddra bland skivor. Ja, men idag ska jag ställa mig och titta på bokstaven N liksom.
Ja, men det är ju lite så. Och jag kan fortfarande göra det när jag går in i en skivbutik. Att jag kan stå och bläddra på en bokstav bara.
Jag vet inte när jag var i en skivbutik senast faktiskt.
Oj, 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 oj. Det är ju minst en gång i veckan måste jag ha doften av skivbutik.
Ja, du är ju lite äldre än mig också.
Ja, men det är jag. Annars så ja, men det är någonting med visst. Det är något visst med skivbutiker, tycker jag. Så jag hatten av igen. Min cowboyhatt, hatten av till gaphalsgrabbarna som vågar. Jag tycker det är ascoolt.
Men du är ju lite vinylnisse också.
Jag är lite discofil, det är jag.
Discofilen Ricky Holmqvist.
Ja, ja, jo, men det är jag faktiskt. Jag finner en otrolig tjusning i det. Och ja, på tal om discofil.
Ja.
Så kanske steget inte är så himla långt till, känn på det här ordet nu, numismatiker.
Numismatiker.
Jag såg en dokumentär
på SVT Play. Det har ingenting med numetal att göra alltså.
Jag tror inte.
Nej, jag ville bara kunna prata om Static X igen. Så att,
ja. Precis. Vad vi än pratar om så ska du komma in på Static X.
Yep.
Nej, jag såg den här dokumentären på SVT Play som heter Guldfeber.
Ja, den har jag inte sett, så du får gärna recappa.
Du ska få en snabb recap här. Det finns ju någonting i Stockholm som heter Kungliga Myntkabinettet.
Ja.
Som har en jättestor samling av gamla mynt och medaljer och sån här skit. Som då numismatiker fascineras av. Numismatiker är alltså personer som samlar och intresserar sig för just mynt och medaljer och sådana här saker.
Okej, ja. Gamla plåtbitar.
I min värld, ja. Metall. Metallskrot samlare. Den här samlingen i alla fall som Kungliga Myntkabinettet har är ju en av världens största och till ett värde av typ 25 miljarder. Och då visade sig att det hade stulits mynt och från det här och allting så. Skitsamma, det hör inte hit. Men då tänkte jag så här, för det var väldigt mycket snack om mynt och myntsamlare och värdefulla mynt och sådana här saker som de här numismatikerna så passionerat pratar om. Och det är så vördnadsfullt de håller i de här mynten. Och ska du ta ut ett mynt ur en förpackning, då ska du hålla det över en matta. För om du tappar det i golvet så ska det inte bli någon repa i det och såna här saker.
Mm.
Och då tänkte jag så här. Skivor och mynt.
Det är samma form.
Ja, kanske nästan samma grej. Och då tänkte jag så här. Den här liksom värdefulla mynten och där de pratar om. Och det samlas och det byts och säljs och köps. Och finns den här världen i skiv... världen,
i allra högsta grad. I allra högsta grad.
För jag menar, så när har jag kommit den här världen? Det är ju när man går på så här skivmässor och det.
Mm.
och se folk stå och rota i backar och leta rariteter och obskyra B-sidor och japanska pressar och tyska pressar och såna här
och
saker.
Och felpressar. Alltså det har blivit precis en lila nyans istället för något annat på omslaget som kommit ut i 300x.
Ja, sånt och helt där. Plötsligt är den skivan värd 15 000. Ja. Och det här tycker jag är så otroligt intressant. Nu menar inte jag att det finns någon, eller kanske det gör som vi inte vet om, någon slags underground-värld som köper och säljer stulna master-taper från skivbolag och sånt, det tror jag inte. Men just det här samlandet och nörderiet i det hela tycker jag, alltså jag tycker det är så jävla intressant.
Mm, det är en viss typ av personligheter som ägnar sig åt sånt där.
Ja.
På något sätt. Jag menar, kända skivsamlande artister är väl Mikael Åkerfeldt i Opeth och Dennis Lyxzén Refused.
Ja, just det.
För att dra några namn. Men som liksom köper för stora summor och har undanstoppat. Ja. Jag är ju inte en samlande personlighet, så att jag har svårt att sätta mig in i liksom alltså skönheten, fascinationen i det där. Vad det är som gör att, jag menar, om jag köpte en platta för 15 000, jag skulle inte våga lyssna på den.
Nej, den skulle, och det är lite där jag känner också,
in och ställas undan någonstans där solen inte kunde komma åt den. Och,
ja, ja.
Och den får inte stå för kallt eller för varmt så att den kan spricka, eller jag vet inte fan. Men ja, man köper något svindyrt för att stoppa undan det liksom.
Ja, ja. Nej, och det känner jag med. Jag samlar ju på skivor, det gör jag absolut. Men samtidigt så har jag en smärtgräns någonstans. Jag skulle inte kunna köpa, även om det är ett band som jag tycker jättemycket om och det kanske är en skiva som gett ut i 8 exemplar, så skulle jag fortfarande inte kunna köpa den för 10-15 tusen. För att musik ska du ju njuta av. Du ska ju spela.
Jag har väldigt svårt att köpa. Det är ju en helt annan sak med mynt då. Jag menar, där kan du ju rent praktiskt inte gå med det här myntet du har köpt svindyrt och betala med det på ICA.
För att det är liksom, nej, det är inte,
så det är ju rent krasst, man köper det dyrt och sen lägger man det där så man kan titta på det. Skivor är ju en lite annan produkt med tanke på att du köper det dyrt, men sen den kan ju också användas till att spelas, och spelar du den, ja, så sliter precis du på den.
Ja, eller om du köper en tavla, då hänger du upp den för världen att se på något sätt.
Ja, men att köpa en skiva, en vinyl, är väl lite som att köpa en tavla.
Om du använder den på rätt sätt, ja. För du ska ju njuta av,
ja, men det,
tycker jag.
Det är väl det många gör. De sätter upp den på väggen. Liksom. Kanske inte med sina svindyra rariteter. Men...
Nej, jag kommer ihåg när jag var ung, så hade jag en kompis som köpte väldigt mycket plattor då på den tiden när faktiskt vinyl var det enda man kunde köpa. Och då köpte han så här bildskivor. Mm. Kommer du ihåg det?
Ja, ja. Det pressas nog fortfarande, aldrig, tror jag.
Ja, som han aldrig spelade. Nej, för fan, bildskivor får du inte spela, vet du.
Nej, men varför? De där skulle de ju faktiskt rent krasst kunna sälja utan att ha pressat musiken på dem.
Ja, eller hur? Bara en rund disk med en
plastbit med Kiss på, liksom.
Ja, men jag tror fan det var Kiss-skivor också.
Ja, du. Klassiker.
Och jag, då tänkte jag så här, men varför? Ja, det är exakt, Kiss gör jag allt för att tjäna pengar. Men då tänkte jag så här, varför köper du en skiva med musik på som du inte ska spela? Jag vet att jag tänkte där redan då när jag var ung.
Ja, är det olika mindset?
Ja, men det är faktiskt det. Ändå tycker jag att det är intressant det här med hur vissa personer kan, alltså, nörda ner sig något så otroligt. För jag vet att jag har stått och lyssnat på folk som liksom pratar på den här skivmässan. Och det låter som att de pratar latin.
Ja, ja.
Det
blir ju en lite elitistisk ton,
ja,
över också, kan jag tycka. Men jag har lite svårt. Det är väldigt många som man följer som på till exempel Instagram lägger upp de här jävla tillrättalagda bilderna på sin skivtallrik, det skivan ligger pålagd, som har ställt upp skivomslaget lite bredvid, ja, så att man ser omslaget och man ser vinylen på spelaren där, och så är det bara så här, fan vad töntiga ni är. Alltså jag är en lite godare, en lite bättre musiklyssnare än vad ni är, för jag sitter här och spisar min vinyl och visar upp mitt omslag. Det är, alla menar naturligtvis inte så, men det finns just i hela den här vinylgrejen, så finns en lite elitistisk grej. Och för mig handlar det liksom inte om det fysiska på något sätt. Det är musiken som är det viktiga, och så länge det inte är askass kvalitet. Så, för det ska ju låta bra. För mig är det ju väldigt mycket viktigare och högtalarna än själva vad man spelar ifrån liksom.
Ja, ja. Samtidigt så kan du ju ha högtalare för 100 000.
Har du en fulrippad MP3?
Och bara spela Dr. Bombay.
Ja, fast det är vackert.
Förlåt, jag glömde bort vem jag pratade med. Jag ber om ursäkt.
Nej, Dr. Bombay har jag faktiskt aldrig haft någon förbläs för.
Men vad är din relation till alltså skivbutiker idag?
Idag är ju min relation att jag blir varm och nostalgisk om jag går in i dem. Mm. Och att jag är av åsikten att jag tycker det är superviktigt att de nischade butikerna finns kvar. Ja. Jag menar, Rox försvinner eller sådär. CD-specialisten, ja, eller allt vad de heter. Det kan man väl ha, liksom.
Ja, ja, precis.
Men det är viktigt för en levande kultur att den här typen av nischade butiker finns kvar. Alltså, inte bara för att de säljer skivor utan även för att de säljer merch och andra sådana saker också.
Ja, ja,
så
precis.
Att det blir lite större grej. Och det är ju som att kliva in i en egen värld, kan man säga. Alltså, det är ju
ja, det, är
det finns
så.
En värme i de här butikerna när man kliver in. Jag gör det inte ofta, som sagt, men när jag gör det så blir jag genuint glad.
Ja, det är lite som om tiden har stått still i de här skivbutikerna.
Ja, men det är ju ett eget universum där tiden står still.
Ja, ja, men så är det. Jag har ju två, jag vill ju lyfta skivbutiker här, så jag har ju två. Vi har ju en här i Norrköping som heter Vaxkupan.
Som säljer vykort också, va?
Ja, men de är ju typ ett av världens största. De har någon slags licens på kort som jag tror har hjälpt att hålla dem levande.
Apropå samlande.
Ja, men precis. De har ju alltså funnits sen, de startade 88. Men dess nuvarande plats har de haft sedan 93. Det är ganska imponerande ändå.
Ja, det är verkligen.
De så. Och sen finns det en skivbutik i Gävle. Vi åker upp till Gävle lite då och då. Den heter i alla fall Alla Tiders Skivhandel. Och det är, ja, det är det vackraste kaoset jag sett i hela mitt liv. Det ligger skivor, ta mig fan, överallt. Och så frågar man något och så tar han 3 steg och så hittar han skivan där.
Ja, det är en speciell person som har den här butiken också då, som är liksom,
det kan man
som
lugnt säga,
älskar med sin musik och sina skivor.
Han är en sån här som Filip och Fredrik skulle kunna ha träffat för några år sedan. Du vet, när de träffade lite sköna personer runt om i Sverige.
Ja, vad hette det programmet?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men han är definitivt en sån person de skulle kunna ha träffat som är jätteskön. Men han brinner ju också för det här liksom. Så ja, de finns ändå. De finns, våra älskade discofiler.
Mm. Och det är väl bra att de finns.
Definitivt.
Att inte alla är streamingslavar som oss andra.
Ja, det är sant.
Är det dags för skivcirkeln?
Jag tror fan det är dags alltså.
Du gjorde det knöligt den här veckan genom att välja trummor och orgel, den fashionabla duon, och deras, det är debut, va?
Det är deras debut.
Reflections from a Watery World 2007.
Ja. Mm.
Och vi går in i den här diskussionen. Jag måste säga, det här var den mest utmanande skivcirkeln. Det är 13:e skivcirkeln vi gör, och det här var den mest utmanande, den svåraste för min del.
På vilket sätt?
Ja, men jag lyssnar och jag lyssnar och jag lyssnar, och sen så sitter jag där och känner att, vad ska jag säga om det här?
Okej, okay, ja.
Alltså det är det är svårt att säga något vettigt, känner jag. För att det är liksom inte så här, man kan inte peka ut den här låten. Det är drivkraften i skivan, och det är fantastiskt på det här sättet. Utan för det här är ju ett universum.
Oj, det var väldigt vackert sagt.
Ett pågående ljudlandskap som liksom sömlöst bara ligger där. Min känsla av det. Inte musak, för att det talar mycket mer än så. Men jag har liksom inte... Med många skivor så har man smarta saker som man kom på, fan, det här måste vi ta upp och det här måste vi prata om, ja, just den här det. Kopplingen hit och dit. Här finns det liksom inget sånt. Det här bara, jag ligger som i ett luddigt mål och seglar runt i den här skivan.
Mm.
Svårt att komma med något smart, vilket är svårt, det är svårt när man ska podda om det.
Menar du det här i som någon slags positivt, alltså att det är,
eller det är det... nog varken eller, det är väldigt neutralt. Alltså, om man bara själva tillståndet att lyssna på musikens sätt att vara är ju varken positivt eller negativt, det bara är
liksom. Ja, just det.
Sen är det ju bra musik till stora delar. Men det är ju liksom nästa diskussion. Du förstår vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar, för alltså det här är ju något, det är väldigt speciellt det här. Det är trummor och det är orgel.
Det är jazz till viss del. Jag skulle inte säga, jag hatar jazz och jag gillar det här, så att jag skulle inte säga att det är särskilt mycket jazz. Det är mer psykedelia. Men det är ju en intressant blandning. Och det sa vi nog aldrig förra veckan när vi tog fram den här skivan, men den är ju instrumental.
Ja, det är den. Kände du någonstans att du saknade sång?
Absolut inte. Jag tror att sång hade förstört det här.
Det tänkte jag också på när jag, för det första gången, alltså jag har hört skivan innan, men det första gången som jag liksom sträck lyssnade igenom den. Och jag kände inte i ett enda spår att det hade nog varit bättre med sång. Utan men, den är perfekt instrumental, tycker jag.
Den är perfekt bakgrundsmusik, skulle jag säga. För jag har plöjt den här ganska många varv under veckan. Jag har haft den när jag har jobbat, jag har haft den när jag har softat, jag har haft den när jag har suttit och käkat frukost. Och den bara är där. Liksom. Men livet flyter på skönt med Reflections of a Watery World i bakgrunden.
Nej, vad jag gillar med den här skivan är att man... Jag lyssnar väldigt intensivt, för att man vet aldrig vart låtarna ska ta en.
Nej.
Det kanske börjar lugnt och så här, och så stegras det lite och sen så svänger vi lite höger här in i ett nytt rum där det låter lite så här, och sen nästa så alltså man sitter och lyssnar så intensivt. Men jag lyssnar nog mer intensivt på en sån här skiva än vad jag gör på en vanlig popskiva, känner jag.
Men känner du att det låtar? Eller känner du att det är ett enda långt ljudlandskap bara? För jag kan liksom, om inte jag är koncentrerad, så kan jag aldrig peka ut om en låt har slutat och en annan har börjat, eller om det fortfarande är samma låt som bara har tagit lite av en annan vändning.
Det är ju jätteintressant och en grymt bra fråga. Vissa låtar tycker jag står ut, som öppningsspåret Arcadian Flowers till exempel, som är bombastisk i vissa stycken. Sen är det ju vissa låtar som flyter ihop. Absolut, så är det ju. Där man kanske inte, alltså där sömmarna mellan låtarna är väldigt, väldigt otydliga. Men det tycker jag bara gör alltså skivan till en helhet. Jag tycker att, precis som du säger, när den ligger lite i bakgrunden så där, då tycker jag att då gör det ingenting att låtarna, för den är så jämn.
Den är så, ja, men liksom, den är ju målad i samma färger. Det är svårt att säga något klatschigt om den. Liksom. Den bara ligger där och myser. Ja, men, med tillvaron.
Ja, men absolut. Jag förstår precis vad du menar. Och jag tror att den är... jag vet inte, men jag tror att den är tänkt att vara som någon slags nästan så här, temaskiva på något sätt. Den känns lite så tematisk.
Men det är ju på intet sätt en skiva man skulle plocka fram så här. Nu ska jag spela en riktigt bra platta. Det tror jag inte. Däremot, när den är på så är det här är väldigt skönt att ha. Liksom. Det är svårt att säga att det är en skiva som jag skulle gå aktivt välja för att sätta mig och lyssna på.
Jag kanske inte som skiva, men jag vet att jag har plockat ut vissa låtar från skivan. Bland annat då den här Arcadian Flowers och även Flashback. Som jag har plockat ut och haft med i vissa listor som jag har gjort för vissa saker.
Flashback är faktiskt, jag ansträngde mig här nu såklart. För eftersom jag fick den här stora känslan av att nej, men det är fan svårt med låtar på den här. Så ansträngde jag mig extra mycket för att kunna plocka spår bara för att liksom se om det gick. Liksom, och Flashback var ett av dem som jag kom fram till då. Jag tycker den har lite, ja, men det är som en soundtrack skräcklåt på något sätt. Mm. Den hade gjort sig väldigt bra, den kanske har varit med någonstans, vet inte, men den skulle gjort sig väldigt bra i film.
Mm.
Med sitt upplägg och sin
driv. Ja, jag tror lite det har med att göra, som du sa förut, att de bygger upp någon slags landskap. Så många av låtarna kände jag, precis som du sa, att det här skulle kunna passa in i en filmscen eller något sånt här. Liksom. Jag tycker att de är väldigt skickliga på att måla upp såna här bilder bara med hjälp av sina instrument.
Mm.
Och det tror jag är enklare när man då bara har så få penslar, så att säga, än om du ska ha ett helt band.
Ja, det här kan vi göra med orgeln, då är det det vi gör. Man kan i och för sig göra väldigt mycket med orgel. Om man är duktig på att spela, vilket är ju fallet här.
De är ju, som sagt, jag har ju sett dem live 5-6 gånger och de är ju otroligt, otroligt skickliga musiker, båda två.
Och det tycker jag är en stor skillnad, för jag, om man bara tänker trummor och orgel, så har jag nog väldigt mycket närmare till att känna, wow, det här ska jag gå och se live, om man ser det på en liksom spelkalender eller någonting, än, wow, jag ska gå och sätta på en skiva med dem. För live är det ju en helt annan dimension. De brukar ha lite videoprojektioner och kan stå där i mörkret och liksom gungas med i den här härliga, mulliga, ulliga ljudlandskapsbilden som de bygger upp.
Mm. Jag håller med till 110% att live så blir det en extra nivå av musiken som är otroligt häftig att se. Och just det här när man ser blickarna mellan musikerna.
Mm.
Att nu sticker vi höger liksom. En liten blinkning, en liten blick så. Det är så jäkla häftigt att se. För de är ju löjligt tajta live.
Mm.
Sen kanske man inte vet, de kanske spelar jättemycket fel. Men för ett öra som mitt så...
när man inte vet exakt hur det ska gå.
Nej, precis, så liksom... kommer de ändå undan med. Men live är verkligen en upplevelse. Så får ni någon gång chans att se trummor och orgel live, så ta den chansen. Ja. För tusen.
Och se dem hellre som duo än... Nej, det gör de lite längre. Jag vet, jag såg dem med Ebbot en gång.
Okay.
Det var inget bra. För han tar alldeles för stor plats. Då blev de som någon sorts... undanskuffat kompan. Det var inte, apropå det här med sång då.
Ja, just det.
Trummor och orgel ska vara trummor och orgel.
Mm.
Inte med en massa annat mög runt omkring.
Okej. Okay. De förtjänar all spotlight, tycker jag.
Ja. Har du någon annan låt, du som är hitta låtarna på den skiva? Jag har faktiskt efter mitt idoga grävande, nu när jag väl har gjort det här, så vill jag ju nämna det också. Jag tycker att Tomorrow Will Tell måste väl lyftas ut också, eftersom den har ett lite lugnare tempo på något sätt.
Mm, absolut.
Sticker ut lite grann.
Jag skrev ner A Future Past, som jag tycker också är en lite sån här låt som står ut lite extra, så att säga. Jag bara skrev ner den, för jag kände att den var värd att nämna.
Mm. Intressant skivcirkel ändå. Svår, men intressant.
Ja, men vad kul ändå. Ja, roligt. Ja.
Jag tror inte att jag kommer fortsätta sitta och lyssna på trummor och orgel i skivformat. Men som sagt, jag är taggad på att gå och se dem live när allting öppnar.
Mm, det tycker jag absolut att du ska.
Nästa veckas skivcirkelartist.
Oj, jag är nervös.
Är också bra live. Är du beredd att ge dig på det här?
Ja.
Vi flyttar oss då ett år framåt i tiden, från den här veckan, alltså från 2007 till 2008.
Okej.
Okay. Det tredje albumet från en manlig soloartist. Och man kan nog säga att den här skivan var lite av ett större genombrott för honom.
Oj, tredje plattan 2008. Nej, den kan jag inte...
Den här då, han är starkt förknippad med västkusten. Och första spåret på den här plattan heter som en stadsdel.
Joel Alme.
Nej, men du är i rätt stad.
Oh, fan vad svårt. Manlig artist. Nej.
Låten som kanske mest förknippas med skivan, den censurerades i både tv och radio på grund av sin text.
Oj!
Och hette Smutser, kan jag ju lägga till också.
Vi ska lyssna på Christian Anttila.
Jajamän!
Ja, vad kul. Är det Napoleon?
Nej. Jajamän, det är Lille Napoleon från 2008. Lille Napoleon. Hans tredje platta.
Ja, men vad kul. Christian gillar vi ju.
För att kasta sig tillbaka ner i, eller kasta oss tillbaka ner i lite popträsk.
Ja, jag satt och pratade med han en gång här i Norrköping. Otroligt trevlig kille.
Mm, jo. Den.
Den där Smutser är ju en jävla monsterhit ändå alltså.
Ja, och första spåret på plattan som jag refererar till heter ju då Västra Frölunda, ifall någon undrar.
Men det är ju en stadsdel.
Vi går väl och lyssnar på den helt enkelt, så
det gör vi absolut.
Hörs vi om en vecka igen. Tack för att ni lyssnar, och tveka inte att söka upp oss i sociala medier och hojta till oss om ni har förslag på ämnen eller vill komma med feedback av något slag.
Absolut. Tusen tack för att ni lyssnar, och fortsätt sprid gospel. Tack för idag.
Hej då!
Hej då!